Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 35. I den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Maj Pettersson från Fryshuset om hur unga kan vara en del i att skapa säkerhet i sina lokalområden. Maj var en av talarna på seminariet Unga offer, förövare och lösning vid Mötesplats samhällssäkerhet som anordnades i november förra året. Och seminariet utgick från FNs resolution 2250 om ungas roll i säkerhetsskapande som ju är ett erkännande av att unga också måste vara en del i processen för just varaktig fred och säkerhet. Så tänker du, hur kan unga vara delaktiga? Jo, häng med, så berättar Maj. Maj, välkommen till Lottapodden.
Tack så mycket.
Du här på mötesplatsen så har ju du precis varit med i ett seminarium och pratat om unga och ur perspektivet då unga som hamnar lite på sned.
Mm, och precis, och framförallt förebyggande arbetet för att unga inte ska hamna där, kan just man väl säga.
För jag tänker, om vi börjar med, menar, Maj, vem är du?
Ja, då Maj heter jag och jag jobbar på Fryshuset. Fryshuset är en stiftelse som jobbar, vi har verksamhet i Stockholm och då har vi Hamburg Sjöstad, Husby, Skärholmen. Vi har verksamhet i Borlänge, i hela Kalmar län, Malmö, Göteborg. Delar av oss finns i Åre, vi finns också i Köpenhamn och delar av oss finns i Sydafrika. Och vi har en 30-årig erfarenhet och vi jobbar med unga som vi brukar säga att få når. Och jobbar med förebyggande arbete främst för att unga ska få en... Man kan säga att vi har fyra stycken ben som blir våra kärnverksamheter kan man säga. Och det är första i skola, sen är det fritid, ungdomskultur och sen är det arbete och entreprenörskap och sen är det våra sociala frågor. Så alla de här benen blir liksom våran kärna i vad vi ser är nödvändigt för att få unga som upplever sig att man är långt utanför samhället till att känna att man är i samhället och också då minska risken för att hamna i destruktiva grupperingar eller passivitet eller etc.
Så vilka är de här ungdomarna då?
Ja, svår fråga att svara på tycker jag. Det är väldigt olika, men framförallt kan man väl säga att många av de unga, oavsett om vi jobbar på landsbygd eller om vi jobbar i stad, så är den gemensamma nämnaren är unga som upplever sig utanför samhället.
Och utanför samhället på vilket sätt då? För de finns ju i det.
Ja, precis. Men mer på kanske en strukturell och mental nivå. Att man inte känner att man har samma förutsättningar. Att man inte känner att man kan få hjälp över myndigheter. Att man inte har tillit till samhället. Att man känner sig sviken och att man känner att man tillhör... Vi brukar säga vi och dem och då att man då tillhör dem. Mm.
Och vad gör de istället då? Om jag inte kan vända, känner tillit till en myndighet som skolan eller polisen. Vad gör jag istället?
I de flesta fall så gör man ju inte så mycket. Men i det yttersta, i det här när man inte gör så mycket, där kan det ändå vara en psykisk ohälsa. Och att det kan skapas ett missnöje eller att det kan skapas en känsla av att jag inte har samma förutsättningar, jag har inte samma framtidstro. Men i de flesta fallen så blir det ju inte ett destruktivt beteende. Men i vissa fall, i de yttersta fallen, så kan det vara så att känslan av att inte tillhöra ett vi ska möjliggöra att man hittar ett annat vi. Mm. Och att det viet kanske inte är jättepositivt. Mm. Så att det är väldigt olika vad de här, men de flesta har en enorm drivkraft och skapar sig förutsättningar och skapar skapa sitt jättebra liv men med mycket högre trösklar.
Och jag tänker att det säkert finns någon slags effekt också av hur samtalet förs i media och bland politiker, där vi oftast tyvärr ser det negativa mycket mer än det positiva. Och den bilden måste ju vara ganska svår att få tillbakakastad på sig. Varför ska jag då göra något annat om jag ändå... Nej, men de tror att så här om mig.
Ja, exakt. Och det är en jätteproblematik. Och där ser vi ser ju två geografiska strukturer där det är dominerande. Och det ena är det som man brukar säga, miljonprogramsområden, förorten. Och det andra är landsbygd. I det ena så blir det ofta att man blir kriminaliserad. Att det är jättenegativt och att det är farligt att vara där. I det andra är det att man blir ignorerad. Att man inte syns överhuvudtaget. Mm. Båda de här två skapar en känsla av att inte tillhöra. Och om man kan ta så här, att det skapar,
Det skapar ju en känsla av vad är möjligt för mig, vart är jag välkommen, vad är det för bild andra har av mig. Som ska, återigen, i de flesta fallen så är det ju inte att det blir något destruktivt av det, utan att det kan bli att en känsla av att man inte tillhör, men i de yttersta fallen så kan det bli att det är passivitet eller att det kan leda till destruktivitet.
Ja, och jag tänker just det psykologiska i att inte tro på sig själv är ju väldigt hämmande.
Ja, visst. Och framtidstro. Ja. Vad har jag för möjligheter? Ja. Och att framtidstron blir kopplad till den geografiska platsen.
Och då tänker jag att det förebyggande arbetet som ni gör är ju oerhört viktigt då, att fånga upp de här människorna och ge dem en möjlighet att få tillbaks framtidstron. Mm. Så hur jobbar ni för att göra det?
Man kan säga att vi jobbar i tre stycken steg som vi ser är nödvändiga. Och det första är tillit och relation. Där vi använder av oss positiva förebilder. Vi är på platser där unga är. Det kan vara uppsökande metoder. Men det är det som är det långsiktiga. Det är att bara vara. Att skapa förutsättningar. Att självstärkande metoder. Att skapa... Att individen känner att den förstår vem man är. Att man inte behöver bli begränsad över de här normerna eller vad som förväntas av mig. Det är det första steget. Absolut viktigast. Där brukar vi också jobba mycket med riktade insatser. Eller riktade, vad säger man, lite separatistiskt. Antingen så kan det vara våra tjejverksamheter. Eller så kan det vara plats att vi riktar oss mot en geografisk plats. Mm. Alltså ledarskapsutbildningar på en specifik plats. Så, för att det är där man har tilliten. Mm. När man känner att nu börjar jag bli redo. Så behöver det finnas ett nästa steg. Annars kan den här tilliten bli hämmande. Nästa steg blir möten och verktyg. Möten och verktyg innebär att unga träffar andra unga. För att se sin verklighet. Och min bild av mig och min bild av någon annan kanske inte stämmer överens. Mm. Att motverka fördomar. Men också att i det här första steget så kanske man börjar förstå att nej, men jag behöver inte vara den här personen som jag tror att jag behöver vara. Jag kan vara någon annan. Men då behöver jag verktyg till att möjliggöra det. Mm. I det här andra steget så blir det att man får verktygen.
Okay.
Och det kan vara till exempel att jag vill förändra mitt lokalsamhälle. Man går in i ett utbildningsprogram som till exempel Empower, som är ett samarbete mellan Lottakåren och Fryshuset. Mm. Där man får just de här verktygen. Hur kan jag förändra mitt lokalsamhälle och göra mitt lokalsamhälle tryggare? Men det kanske man inte hade. Man hade viljan till det innan. Men man har inte kunskapen eller verktygen eller nätverket av andra unga för att känna att man är möjlighet det.
Mm.
Sista steget är påverkan och ledarskap. Och det är att det skapas plattformar där man faktiskt kan påverka med sin verklighet. Väldigt ofta i kommuner som vi ser när man jobbar med ungas delaktighet så ser vi, där blir det ofta ett problem med det. Det är att man ofta brukar sätta in till exempel ett ungdomsråd eller ett ungdomsfullmäktige. Men då förväntar man sig att det är unga som upplever att man har resurserna, att man kan förändra, att man tror på sig själv som går in där. Vi behöver skapa förutsättningar att unga som inte har det kan gå in där, för det är de som har störst behov av att kunna påverka sitt lokalsamhälle, samhälle eller sitt liv på något sätt.
Och just det här med ungas delaktighet är ju någonting som även FN nu har lyft i en särskild resolution just när det gäller unga och säkerhet.
Mm.
Och jag tänker, varför är det så viktigt att unga är med?
Det är otroligt viktigt, för just att det vi ser det är att om unga, och framförallt unga som kanske upplever sig utanför samhället, inte ser att sin verklighet är representerad i insatser som görs när det kommer till exempel till säkerhet eller trygghet, då skapar det en ännu större känsla av att just uppleva sig utanför. Mm. Vilket kan leda till en större känsla av passivitet eller till destruktivitet. Så att det är otroligt viktigt, det är också det att, och det tycker jag inte är så konstigt. Alltså det är såklart att de som är med om händelser, är med om olika incidenter, har också störst kunskap om vad som är lösningen.
Mm.
Att man måste skapa, vad säger man? Man måste skapa förutsättningar för att unga ska kunna påverka med sin verklighet och framförallt sina lösningar. Men det som man också måste tänka på där när det kommer till liksom just det, man måste just titta på när blir unga involverade.
Mm.
Att man kanske inte bara kan ha in ett litet fokusgruppsområde där unga kan få påverka med 2250, utan unga måste vara med i hela processen. Mm. Det finns liksom ingenting som är avskilt ungdomspolitik. Ungdomspolitik är allt.
Och jag tänker också att det har att göra med att säkerställa att det som åtgärdas verkligen är det som är problemet. Mm, så att det inte blir symptom.
Nej.
Som kanske är lättare att se utifrån och från en kommun eller myndighet. Mm, att det är det här som är, och så slår vi till här istället för att utrota orsaken, ja. Och så får vi aldrig.
Och det är det som blir så viktigt också, just det här när unga kommer in, att unga måste komma in i behovsanalysen och orsaksanalysen. Och inte bara när, okej, vilken insats ska vi göra? För att då har man redan gjort, då har man gjort problemet redan, man har fastställt det. Utan man måste backa så att unga är med i hela processen. Och det är väldigt viktigt att ta med i det arbetet med 2250.
Och hur jobbar ni med delaktigheten?
Vi jobbar med delaktigheten på olika sätt. Men det vi brukar säga, det är att vi utgår ifrån att unga just är med i processen från orsak. Vad är utmaningen? Till vad är lösningen på utmaningen? Till att implementera tillsammans. För det är också väldigt viktigt. Det är inte ett ensambestämmande från unga. Det är ett medbestämmande från unga. Så tillsammans med kommuner eller med politiker etc. så ska man vara med och från orsak till insats till implementering. Och också, för då är man också med i resultatet och effekten. Så kan man säga.
Och jag tänker att det borde ju skapa en tillit och just att det här demokratin i verkligheten. Att så här jobbar vi tillsammans i vårt samhälle för att hitta lösningar.
Ja.
Och då är ni alla välkomna.
Ja.
Ja, men tillbaks lite då till det här med, som vi pratade lite tidigare om mediebilden av ungdomsproblem. Kan ju ibland verka som att det här är ett väldigt stort problem. Men vad ser ni i er verksamhet egentligen?
Vi ser att det är ett stort problem i det att effekten blir väldigt negativ. Alltså att det är ett jättestort problem när en ungdom dör. Det är självklart att det är det. Men rent kvantitetsmässigt så är det ju inte alla ungdomar som går in i det här. Och det måste man liksom, det måste man ha med sig. Att det är en liten del som går in i den här typen av destruktiva beteenden. De flesta gör inte det. Och det måste man få en lite mer nyanserad bild om.
Ja, verkligen. För någonstans det här att inte skylla allt på alla ungdomar är så här.
Nej.
Utan ja, det skiljer sig såklart.
Precis. Ja. Och inte speciellt så här, de här ungdomarna är så här. Ungdomarna från de här områdena är så här. Det har vi ju läst i media. Det är väldigt uppfattat.
Eller hur? Istället för att faktiskt vara lite nyfiken och ställa frågan och lära känna.
Ja.
Hej, vem är du?
Ja.
Bjuda in.
Precis. Och inte vara rädd.
Eller hur? Så samverkan och tidig involvering helt enkelt. Och jag tänker att det går ju till gemene person också.
Ja.
Var nyfiken, bjud in, ställ en fråga och bredda din egen kunskap och förståelse.
Precis.
Härligt.
Det är inte svårare än så.
Ja, men det är väl rätt självklart att det är svårt att gilla läget om man inte känner sig delaktig. Tänk dig själv att du blir dömd på förhand på grund av en mediebild istället för att bli värderad för den du är. Klart som 17 att det föder oro. Ja, och nu är det ju lätt för mig att sitta här och säga så, för alla har vi ju fördomar baserade på mer eller mindre sund basis och jag har dem självklart också. Men om vi alla försöker vara lite mer nyfikna varenda gång vi möter en ny människa och säger åt den där rösten i huvudet som föder oss med stereotyper att hålla tyst, så lovar jag att du kommer upptäcka massor med fantastiska människor och få otroligt mycket erfarenheter som kommer att berika dig. För det är tillsammans, oavsett ålder eller bakgrund, som vi skapar ett säkert och tryggt samhälle. Och som vanligt, lästips relaterat till det vi har samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor, den 22 februari. Och då möter du Åsa Strid från BRÅ, Brottsförebyggande rådet. Och vi samtalar om resultaten från senaste nationella trygghetsundersökningen, som bland annat visar att kvinnor oroar sig mer än män för brottslighet. För att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast eller Podbean. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!